Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare.
Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och den här veckan har jag en bok i min hand som jag läst som heter Segregation, en viktig samhällsfråga. Med mig författaren Jonas Lindström. Välkommen.
Tack.
Du har varit här förut. Det var ganska exakt 4 år sedan.
Det stämmer.
2019. Mm. Men nu är du tillbaks med en ny bok om segregation. Jag tänkte först av allt så får du gärna presentera dig för den som inte lyssnade sist.
Det ska jag göra, och det är kul att vara tillbaka till att börja med. Jag heter Jonas Lindström och jag jobbar på Södertörns högskola som lektor i socialt arbete. Och är doktor i sociologi också och har i ganska många år forskat, skrivit om just det här med segregation utifrån olika infallsvinklar, och har också undervisat i ganska många år på det här temat, både på sociologikurser, socionomprogrammet, men också de sista åren ganska mycket på polisprogrammet och polisutbildningen på högskolan.
Varför är det här så viktigt, skulle du säga?
Det är ju en av de frågor, eller kanske allra viktigaste frågor just nu vi har i samhället, segregation. Och som vi hör om, läser om dagligen på massa olika sätt. Och den påverkar oss mycket mer, tror jag, än vad vi tror. Och framförallt så påverkas i mångt och mycket alla människor av det här med segregation. Även om det finns ibland kanske en slagsida mot den här problembilden av segregation, eller de platser, de grupper och människor som ofta associeras till det här begreppet segregation. Det vill säga någon form liksom av problem, utanförskap. Men det är ju segregationens så här konsekvenser, orsakerna till att det finns segregation. De är mycket mer än så, och det är de jag tycker som är intressant att försöka ringa in på olika sätt.
Har du någon hisspitch? Vad säger du att den här boken handlar om?
Den här boken är ju skriven för, ska man säga, ungdomar, eller målgruppen ska jag säga, är högstadieelever som kanske går i 8:an, 9:an, eller de som går första året på gymnasiet. Men det ska sägas, den kan ju läsas av alla såklart. Den är skriven också för en allmän läsekrets. Men tonen och sättet som har skrivit den är tilltänkt för den här målgruppen. Och det är framförallt 2 skäl. Dels att jag tycker det saknas en bok om segregation för högstadiet, gymnasiet. Mm. Jag har inte sett någon. Jag har googlat och sökt ganska mycket. Jag har inte sett någon som uttalat handlar om segregation. Segregation berörs ju i olika kurslitteratur och sånt på högstadiet och gymnasiet. Men ingen som uttalat handlar om just det här.
Du nämnde också innan att du utbildade på polishögskolan. Mm. Där du också pratar mycket om det här ämnet. Vad pratar ni om där och hur tas det emot?
Ja, det blir lite annorlunda, men en annan ingång i själva undervisningen när det gäller polisutbildningen. För där blir det mer konkret och kanske lite mer handfast kring de här frågorna, i och med att polisen är den yrkesgrupp som kanske allra tydligast står det som öga mot de problem som segregationen ofta liksom medför. Så, som vi läser om med liksom gängkriminalitet, upplopp och andra saker så, som är en del av segregationen. Det är klart att många poliser kanske har liksom en bestämd, eller blivande poliser har en bestämd uppfattning om det här med segregation. Min tanke med undervisning är liksom att försöka liksom också nyansera och kanske få in andra perspektiv kring det här begreppet. För ett problem som jag har sett, inte bara polisutbildningen utan generellt när man undervisar om segregation, är att många kommer ju till en föreläsningssal eller till en kurs eller till ett program med ibland bestämda uppfattningar kring det här ordet, det här begreppet, det här fenomenet segregation. Och men som jag sa, att segregation är något som berör hela samhället. Segregation är ett samhällsproblem, inte ett specifikt platsproblem eller förortsproblem. Och det tror jag man måste på något sätt diskutera mer och reflektera mer. Och det tycker jag liksom, jag har undervisat på polisen nu i 7 år. Och jag tycker mig se liksom en utveckling kring de här frågorna. Och där polisen, när polisstudenterna blir mer liksom, ja, ett reflexivt förhållningssätt till det här med segregation. Att allt kanske inte är svart eller vitt. Allt är inte som vi kanske först tror att det är när det gäller de här frågorna.
Men just det där med missförstånd, det tycker jag är spännande. Jag brukar prata ganska mycket om det i olika ämnen i podden. Vad är de största missförstånden kring begreppet eller vad folk tänker och associerar det här till?
Det är väl framförallt det här att segregation bygger på, det är som ett relationellt begrepp, ett relationellt perspektiv, att ingen plats kan liksom i sig vara segregerad, utan det är först när man jämför olika platser i en stad eller i ett annat sammanhang och ser liksom det här med det geografiska och kanske det sociala på något sätt, alltså skillnader sammanfaller, det är först då. Har du liksom ett område där inkomsten är 200 000 i snitt per år och ett annat område där inkomsten kanske är 1 miljon i snitt per år. När man jämför de här två, det är då det här uppstår. Men platsen i sig, där snittet är på 200 000 per år, det är inte segregerat i sig. Men när man jämför, det är då det här uppstår.
Så man kan inte peka på någon och säga att det där är segregerat, utan det är förhållande till.
Precis, och det är väl det som jag ibland upplever har blivit missförstånd om man följer både den politiska diskussionen, hur det här beskrivs i media och på olika sätt, att man lyfter fram så att säga den ena polen av segregationen, det vill säga problembilden, och man pratar om vissa platser som utsatta, problematiska och så vidare, där segregationens konsekvenser syns på ett sätt som har blivit väldigt påtagligt. Och det gör ju då att fokus blir på det här. Men det går inte bara att titta på det här, utan man måste jämföra med det motsatta och se hur det här hänger ihop. Det är först då som det här med segregation på något sätt uppstår.
Så det är egentligen den huvudsakliga missförståndet, kan man säga?
Ja, det skulle jag säga. Och det, på ett sätt kan det te sig ganska enkelt. Men och jag tror också mycket av de här sista decenniernas, kan man säga, normalisering av platser som dåliga, platser som problem, utsatta. Det, liksom, det har blivit så normaliserat att vi liksom reagerar inte. Vi tar det fint, så här är det. Hör vi vissa områden, hör vi vissa stadsdelar kopplat till det här begreppet segregation, då är det det som vi associerar begreppet med. Och glömmer bort att det här är inte liksom ett, som jag sa, ett förortsproblem. Det är ett övergripande samhällsproblem eller samhällsfenomen, segregation, som kan te sig på massa olika nivåer och liksom perspektiv. Men den här diskussionen eller den här diskursen om segregation kopplat till förorter, den har blivit liksom som vedertagen och normaliserat. Vi tänker inte på det, att vi tar för givet. Och därför är det viktigt att, tror jag, att belysa det här, att det är ett relationellt begrepp, det är ett relationellt perspektiv, och att segregation uppstår inte automatiskt.
Och vad betyder det egentligen det här med att det är uppdelat olika, eller vad är egentligen innebörden?
Ja, det är ganska komplext, för det blir att man förenklar, att man pratar om ytterligheterna. Att antingen har vi utsatta områden, no-go-zoner i den ena liksom ytterligheten, och sen har vi liksom jätterika områden, vi har gated communities, vi har liksom i den andra polen. Men däremellan då? Där förekommer också segregation på olika sätt.
Ja, just det, i det lilla, i det stora.
I det lilla, i det stora. Och det är väl det jag menar på, att det här är någonting som vi alla, alla kanske inte drabbas av den, men någonting som alla möter på olika sätt i vardagen, i det vardagliga. Det är därför också viktigt att reflektera kring just det här med segregation, och att vi alla på något sätt är indragna i det. Och som jag någonstans i början på den här boken säger, att varför lever vi inte bara i ett enda samhälle? Det alla är bra. Och det kanske är både en naiv och en utopisk fråga. Mm. Men det måste ändå ställas.
Ja, det är nästan bortom vilja. Det blir liksom automatiskt, så vill vi kategorisera människor. Vi vill sätta folk i fack. Man vill sådär hela tiden. Mm. Jag satt och tänkte på det när jag läste boken. Jag tänkte, hur gör man egentligen för att inte göra det? För man gör det hela tiden automatiskt. Det är någon sån här biologisk funktion. Att man kategoriserar. Och så blir det att man, där är dem och där är vi och dem. Alltså det blir vi och dem väldigt lätt. Mm. Eller hur, som är en slags motor bakom.
Ja, och det är väl den här motorn, hur man ska kalla det för, som jag liksom på något sätt vill belysa i den här boken. Och få då läsarna att börja tänka lite kring, alltså, vad för slags motor är det som påverkar det här? Därför att det här sker ju hela tiden på olika sätt, att det är liksom, vi hör de är så, och det vet vi har fördomar, och men vänta nu, vad kommer det här ifrån egentligen? Varför, att man stannar upp, varför tror jag att den här gruppen, de här människorna, den här platsen är på ett visst sätt? För om du aldrig varit där, då kan du egentligen inte veta. Men du har ändå en bestämd uppfattning om att där är det dåligt. För det har jag läst om, det har jag hört om. Och då skapas de här liksom föreställningarna eller bilderna. Och det är också någonting som jag tror är väldigt viktigt när det gäller just segregation. Att förstå de här processerna som leder fram till ett segregerat tillstånd i ett samhälle. Kopplat till det här med hur man producerar uppfattningar både om sig själva och andra i ett samhälle. Det här är liksom vi och dem-tänket.
Används begreppet framförallt då i, om man tänker som stad och människor, hur man är boende, placeringar, eller används i andra sammanhang också? Jag fick lite...
Alltså själva segregationsbegreppet som sådant är ju ganska ungt. Det kom ju till i Chicago för 100 år sedan när allt fler sociologer började forska om segregation. Men själva fenomenet har ju funnits i alla tider, att vi bor liksom uppdelat. Där bor rika, där bor fattiga, där bor den gruppen, där bor den gruppen. Det säger som inga konstigheter. Men det som har hänt på senare tid är ju det här hur man ska förstå uppfattningar kring olika platser. Och hur det finns en föreställning om att där borta, där är det bra, dit vill jag flytta. Eller där borta, där är det dåligt, dit vill jag inte flytta. Mm. Och hur det här liksom konstrueras i olika sammanhang i ett samhälle på olika sätt, där uppfattningar om olika stadsdelar, olika delar av staden, får de här liksom bra eller dåligt stämplingen på olika sätt. Och det påverkar oss hur vi flyttar, vart vi vill bo, och också uppfattning kring vart det är bra, tryggt, vart det är mindre bra och otryggt.
Finns det något land eller någon stad i världen där som inte alls är segregerad?
Nej, det är ingenting jag har hört talas om.
Nej, jag tänkte också, jag kom inte på något.
Och det gäller inte bara städer. Segregation har ju oftast en koppling till en form liksom av storstadsmiljö eller storstaden. Men segregation finns ju också på mindre orter där det också är uppdelat, såklart. Så att det här finns ju både storskaligt och i mindre skalor, men det finns.
I boken så har du ju liksom en historiebeskrivning lite grann, hur det har liksom Sveriges utveckling, framförallt kanske de senaste 100 åren, hur det har gått till och hur vi har liksom rört oss. Har du några liksom viktiga ingredienser där som vi kan nämna för att förstå kanske vad som har hänt i korta drag? Så får man läsa boken och få hela, men...
Ja, man kan få hela berättelsen i boken, höll på att säga. Nej, men det är en jättestor berättelse om man ska berätta om Sverige de sista 100 åren. Men jag tror att det är en viktig berättelse för att förstå varför det är så pass uppdelat idag i både Sverige och i övriga samhället, men också hur det ser ut i städerna. Och det handlar mycket om att Sverige på väldigt kort tid gick från ett fattigt land någonstans i Europas utkanter till kanske ett av världens mest välmående länder på väldigt kort tid, under 30, 40, 50 och 60-talet. Men också att det skedde en ganska dramatisk omflyttning. För 100 år sedan, alltså 1923, så bodde de flesta i Sverige på mindre orter, på landsbygden, i byar. Idag är det inte så. Och det skedde väldigt snabbt under framförallt 50- och 60-talet, där allt flyttade in till städerna, till nya stadsdelar som byggdes med rekordfart på liksom gamla skogsmarker, ängsmarker, det vi kallar för förorter idag. Det här skedde väldigt, väldigt fort. Och många drogs in i det här och fick det också materiellt väldigt bra på kort tid. Men sen började kritiken komma mot det nya bostadsbyggandet för 60 år sedan, mot förorterna, mot liksom det storskaliga och det där. Sen då så blev den här kritiken väldigt liksom uppmärksammad. Och man började liksom prata om betongförorter under 60-70-talet. Man började prata om problemområden. Men då var det mest svenskar som bodde på de här nybyggda områdena. Som till exempel Hagsätra, Rågsved i Stockholm, eller Bergsjön i Göteborg, eller Rosengård i Malmö.
Men de här projekten, de här miljonprogramsprojekten, vilket är helt otroliga projekt egentligen när man tänker efter. Alltså att bygga så mycket på så kort tid som var liksom någon slags nationellt jätte, alltså helt otroligt. För att väldigt många människor också flyttade dit. Och jag kan tänka, men när jag läste den och när man kom dit, måste det vara som att flytta in till en helt ny värld. Det var nybyggt.
Ja, men och det är väl den berättelsen som vi tror ibland måste liksom blåsa liv i igen. Hur var det för 60 år sedan att lämna antingen en mindre ort i liksom Norrlands inland och komma till det här nya sammanhanget? Eller att lämna den där lilla ettan på en bakgård på Södermalm med kanske bara kallt vatten i lägenheten, och man kanske hade tre barn, och sen komma då till en fyrummare i en nybyggd förort.
Det måste ha varit jättehäftigt. Det,
och många beskriver som det var himmelriket. Mm. Men det här är som modern standard. Det var liksom dusch, det var badkar. Det var inte dass på bakgården som på Södermalm. Det var köksfläkt, det var spis. Allt fanns där.
Och ett modernt köpcentrum.
Och ett modernt köpcentrum. Men sen var det mycket det här, hur det här byggdes, som börjar kritiseras. Just det med köpcentrum. Att många områden byggdes ju liksom med ett köpcentrum i mitten. Sen byggde man kanske 10, 20, ibland 30 flerfamiljshus runt det här centrumet. Och många menar på att det blev som inget liv mellan husen, heller inget liv i husen. För i den tidigare stadsbyggnationen så hade man ju ofta liksom kaféer, man kanske hade butiker i bottenplan på husen. Men så var det inte här. Och det var en av liksom kritiken som började komma mot det här. Och många upplevde liksom att det blev en del torftiga boendemiljöer. Men en viktig poäng är att kritiken mot det här kom ju inte från de boende i mångt och mycket. Det kom utifrån, från stadsplanerare, från arkitekter och så vidare, som tyckte till om det här. Och det här uppmärksammas ganska mycket i media på olika sätt. Och de boende hann ju liksom knappt packa upp flyttkartongerna. För man började läsa tidningar om platsen där man bodde på. Det var dålig. Det står i tidningen. Mm. Fastän den här. Vad händer nu liksom? Så den biten tror jag också är viktig. Men den här berättelsen, jag kan känna så här att den har liksom hamnat lite i skymundan för att förstå segregation. Därför att när man pratar om Sverige och välfärdssamhället så är det oftast själva uppbyggnaden av folkhemmet man pratar om. Men det som hände sen, det liksom har glömts bort. Och jag tänker ibland på Anders Fogelström, Mina drömmars stad. Det är en fantastisk berättelse om Sverige och hur som Stockholm och samhället växte fram från 1860 fram till 1968. Den stannar där, den serien. Men vad hände efter 68 i Sverige? Den berättelsen, den samtidshistoriska berättelsen, tror jag är väldigt viktig för att förstå just det här med segregation och varför det är så pass liksom tydligt och aktuellt ämne då.
Det här med miljonprogrammen och alla flyttade dit, men sen efter det så blev det också en utflytt av de som hade råd, flyttat till hus. Helt plötsligt så när staden fick bostäder så började folk flytta in tillbaka till innerstan istället.
Ja,
och så fylldes de på då de här områdena med folk kanske kom från andra länder eller de som inte hade råd att flytta därifrån.
Ja, det är många pusselbitar här som ska liksom läggas i det här tusenbitars pusslet. Och just de här bitarna är väldigt viktiga för att det som hände, ganska förenklat, det var att många flyttade till de här nybyggda områdena. Och det var ju det som var liksom idealet som lyftes fram på den tiden. Det fanns till och med en plan, alltså de som planerade städerna och framförallt här i Stockholm, som fanns en tanke att 75% av de boende i innerstaden skulle ut till de nybyggda områdena, till de nybyggda liksom stadsdelarna på olika sätt. Och att innerstaden främst skulle vara liksom till för kontor, parkeringshus, shopping, någon slags liksom downtown från någon slags amerikansk modell här. Och det andra var liksom suburbs. Där skulle det nya samhället byggas på olika sätt.
Mm.
Och där funkar det kanske ganska okej till en början. Men den här omflyttningen du pratar om, det vi glömmer bort där är att i det här miljonprogrammet som pågick mellan 65 och 74, där byggde man 1 miljon nya bostäder. Men av de här 1 miljon nya bostäderna så var ungefär 30% drygt radhus och villor som också ingick i miljonprogrammet. Men det är ingenting man tänker på kanske när man hör ordet miljonprogrammet.
Nej.
Då tänker man på de här liksom höghusen i förorten, storskaliga. Och det som hände var att många av dem som hade flyttat från antingen Södermalm till en förort under 60-talet och sen bodde där några år. Och sen fick man resurser, möjlighet att flytta till ett radhus eller till liksom en villa i början på 70-talet. Och jättemånga gjorde det. Och dessutom gick staten in då och subventionerade lån till att köpa radhus eller villa. Så du behöver inte liksom vara här i Stockholm till exempel, så behöver du inte vara liksom jätterik för att kunna köpa radhus eller villa för 50 år sedan. Och det gjorde ju att de som blev kvar då i många av de här nybyggda flerfamiljshusområdena var de som inte hade resurser. Redan där för 50 år sedan blev det en ganska tydlig segregation mellan de som hade liksom möjligheter att flytta till radhus och villa och de som inte hade det.
Och bodde kvar lägenheterna.
Och bodde kvar lägenheterna. Och dessutom så gick man ju, och det är en annan del av den här berättelsen. Man gick ju från en akut bostadsbrist i början av 60-talet. Det var därför man byggde miljonprogrammet, för att man tillgodose bostadsbehovet. Men när det var klart 74, då var det bostadsöverskott istället. Man hade byggt för mycket lägenheter. Man hade skattat en liksom expansion som kom av sig i samband med lågkonjunkturen, oljekrisen i början på 70-talet. Så många av de områden som byggdes i slutet av miljonprogrammet åren 73-74, de stod ju halvtomma 75-76. Men sen händer det saker runt om i världen under 70-talet. Det är militärkupp i Chile 73, inbördeskrig i Libanon, det är revolution i Iran 79, och till skillnad från den föregående decenniernas arbetskraftinvandring så får vi en flyktinginvandring till Sverige ganska påtaglig under 70- och 80-talet. Och vart ska dessa ta vägen? Ja, men vi har ju tomma lägenheter. Det är en jättebra lösning att många får lägenhet. Så har vi dels tillgodosett behovet av bostad för flyktingarna, men också att kommunerna får in pengar för hyra. Därför att det är jätteproblematiskt om ett område står halvtomt i flera år. Mm. Så att där någonstans sker det här liksom början på det som är så normaliserat idag. Att säger vissa orter, vissa platser, så tänker per automatik på någon form av invandrarområde. Och den här processen, den här liksom utvecklingen, tar ju fart under 70- och 80-talet.
Det måste ju ha funnits något, någon tid där man kan frysa. Jag tänker på, som du beskrev i boken, när de här var nybyggda, de här höghusen, och det var det som man flyttade dit, så wow. Och där i samma trappuppgång bodde höginkomsttagare och låginkomsttagare, där var väldigt, då lite segregation kan man säga. Alltså något tillfälle där i alla fall pikade åt det hållet.
Ja, man brukar säga att början på 60-talet pikade. För då var det ju så att om du ville ha liksom en schysst bostad, så var du hänvisad i mångt och mycket till de nybyggda områdena. Oavsett om det var rik, fattig, välutbildad eller som liksom en vanlig knegare. Och det var ganska mixat. Det var både liksom arbetarklass och det vi kallar idag för medelklass, som delade liksom lägenheter i trapphusen. I till exempel Rågsved, Hagsätra, Farsta, Vällingby. Men också till en början på Järvafältet i Rinkeby, Tensta, Husby.
Mm.
Men sen svänger det väldigt fort. Och apropå det med brytpunkt, när fryser vi det här? Och många menar ju på att det är september 68. När Skärholmen-debatten brakar loss. Det är då det händer någonting. Det är då det här som bomben briserar. När man börjar prata, skriva i tidningarna om de här liksom betongfrorterna. Om de här stigmatiska bilderna av barn och unga som hänger liksom i karga betonglandskap med asfalt och dricker mellanöl. Alla de där bilderna kablas ut och blir som vedertagna efter 68.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Då precis som nu så är ju också en viktig del i det här är ju uppfattningar, och en viktig del i uppfattningar är också vad som skrivs i media, vad som rapporteras. Det påverkar ju vår verklighetsbild. Så det hänger liksom ihop också med vår bild av segregation, mm. vår bild av olika områden, eller hur? Förstärker.
Ja, och det är väl det som också har en motivation hos mig att skriva den här boken, men också att belysa det utifrån den här berättelsen. Därför att vad är hönan och vad är ägget i allt det här kopplat till det här med invandrarproblematiken? Därför att de här platserna hade ju som en problembild innan, så att säga, invandrarna i citationstecken kom. Problemen fanns innan. Men blev det liksom problem på grund av att det kom invandrare till platserna, eller var det så att de som kom blev hänvisade till att där finns det lägenheter, där får ni bo, på platser som redan då var belastade med en social problembild. Inte en etnifierad problembild som det är idag. Och det tror jag också är en viktig pusselbit i det här att förstå. Och det var väl det som egentligen faktiskt triggade mig, om man får uttrycka det så, att skriva den här boken. För jag har haft den här boken i tanke ganska länge. Jag hade den i tanke redan när jag skrev den förra boken, att skriva för ungdomar, skriva för liksom grundskoleelever om de här problemen, om de här fenomenen, segregation. Men det var när jag var i Skärholmen för några år sedan och pratade just med en grupp 15-åriga killar som alla hade någon form av icke-svensk bakgrund. De var födda i Sverige, men hade någon form av icke-svensk bakgrund. Och vi började prata om Skärholmen. De sa det att det är bra, vi trivs här. Det här är vår stadsdel, det här är vårt område liksom. Men det är lite jobbigt, för det är så många utifrån som har bestämda uppfattningar om att det är dåligt här. Och det är jobbigt, tyckte de. Det är trist. Och då sa jag till dem att ja, men den bilden har ju funnits sedan 50 år tillbaka, mer än så. Mm. Och de liksom, det var som att bilden pausades. De stannade upp och tittade på mig. Vad menar du? Ja, att det fanns problem för 50 år sedan. Men då bodde ju bara svenskar här. Ja, sa jag. Så du menar att det var problem här när det bara bodde svenskar här? Ja, sa jag. Oj. Och då fattar jag. De går omkring och tror att de själva är orsaken till problemen. För det är det de får höra, det är det de får läsa om i tidningar, debatt och så vidare. Och då kände jag att det här på något sätt måste jag skriva om. Och det är inte så att tanken med boken är inte att säga att så här är det. Utan tanken är att man ska, när man läser boken, så ska man själv tänka till. Man ska själv reflektera och kanske också gå i clinch med sina egna fördomar och föreställningar. För alla har vi fördomar. Det är inte konstigt. Men vad gör vi med dem? Det kanske det måste fundera lite över.
De negativa effekterna, så att säga, är det här med fördomar, om man får en felaktig bild och så vidare. Men för att jag sitter och tänker liksom om det enbart är då negativt eller finns det positiva bitar i det här också?
Med fördomar?
Nej.
Jag skojar.
Med segregation.
Ja, men det är klart att det är också någonting man måste ta upp. För det, och det kommer, vi kommer tillbaka tiden till den här liksom ensidiga bilden av segregation som jag tycker är ganska problematisk. Vi måste lyfta blicken och se att det är som lager efter lager här vi måste liksom lyfta på för att få liksom mer infallsvinklar kring det här begreppet, kring vad det här betyder för oss. Och men det är klart att segregation betyder att man lever liksom på något sätt avskilt i ett samhälle. En grupp lever där, en annan grupp lever där. Och det kan ju sig såklart vara positivt. Att man skapar sin egen gemenskap i ett samhälle, i ett lokalsamhälle, i ett område. Och stärks av det på ett sätt. Och ibland pratar man om det här med självsegregering. Att grupper med resurser till exempel väljer att aktivt flytta till en plats. Att aktivt på något sätt segregera sig. Fast man kanske inte säger det rakt ut, men det är så liksom det sker. Och där då skapar man ju olika liksom gemenskaper och det här med grannskap och tillhörighet och en känsla av en samhörighet på en avgränsad plats. Och det tror jag är någonting vi alla behöver. Så det i sig kan ju vara positivt. Det som ofta då blir negativt, det är ju det här när man ser att uppväxtvillkor och livschanser, framförallt för barn och unga, påverkar väldigt mycket kopplat till om du bor på en plats där det finns utmaningar, där det finns liksom problem jämfört med andra områden.
Mm. Men det jag tänkte mycket på är ju, det här hänger ju liksom ihop med hela tiden, segregationen hänger ihop med samhällsförändringar, hur det liksom rör sig hela tiden överallt om man liksom skulle följa det genom åren, sådär, vart folk bosätter sig och hamnar av olika anledningar och sådär. Och vad ska man egentligen kunna göra emot det? Det kommer alltid finnas rika och fattiga.
Ja. Hade jag haft lösning på det hade jag kanske haft en annan position i samhället. Nej, men jag tror du har en viktig poäng där. Att dels att det här är en dynamisk process. Det här är en dynamisk utveckling. Segregation finns och har alltid funnits på olika sätt. Men den förändras. Den kan te sig olika tidsepoker och under vissa epoker kanske det är mindre påtaglig, den finns där men inte så jättepåtaglig om man jämför med liksom variabler som inkomst, utbildning, skolbetyg, de som är tvungna att gå på bidrag och så vidare. Men idag så ser vi en väldigt tydlig segregation där så att säga segregationens konturer har blivit allt mer tydligare kopplat till var någonstans i ett samhälle, var någonstans i staden som folk bor. Och hur det här liksom har växt fram en slags, som jag kallar för adresssamhälle. Där adressen, platsen du bor på, formar dig på ett sätt som kanske inte var lika påtagligt för 30-40 år sedan i det här landet. Så det skulle jag säga är en viktig del här.
För vi har alltid liksom pekat på någon slags, de som är liksom lägst ner i pyramiden, att problemen där. Mm. Sen på senare år har det liksom mer och mer förknippats med etnicitet. Att det är liksom på något vis istället för, det har alltid funnits några vi har pekat på i samhället, så att säga.
Ja, och det är väl det som är så knepigt. För det är klart att vi har ju en etnisk segregation idag i Sverige. Det kan vi inte blunda för. Jag menar, det finns vissa platser där 95% av de boende i en stadsdel har någon form av icke-svensk bakgrund. Men som 17, det är klart att 17, det syns ju då. Det sticker ut. Det blir påtagligt. Men det jag försöker belysa i boken är att det är inte det i sig som har skapat segregationen. Det är inte det i sig som är grundproblemet. Utan grundproblemet är fortfarande i mångt och mycket vad vi får på kontot den 25 varje månad. Det är ju det som oftast avgör var någonstans vi kan bo, vilka förutsättningar vi har, vilka möjligheter vi har. Och så i mångt och mycket är det ju fortfarande som en klassmässig socioekonomisk fråga när det gäller segregation. Men det vi har sett på senaste tid, 2-3 decennier, är just det här att det är ett växelspel mellan den socioekonomiska och den etniska. För tittar man på de platser runt om i Sveriges tre storstäder, där bor mest människor med mest pengar, är också någon form av svenskar som bor. Och det omvända. De här platserna där bor 95% av de boende som har någon form av icke-svensk bakgrund, där är det som allra lägst medelinkomst. Så att där hör ihop de här två variablerna. Så det är svårt att säga att det bara är socioekonomi eller bara det etniska som påverkar. Man måste se det ihop på olika sätt.
Och integration, det är ju liksom ett begrepp och någonting som ska stå i motsats till det här. Mm. Alltså det görs integrationsprojekt eller det pratas om integration. Det är i alla fall tanken. Vad är det egentligen?
Ja, vad fasen är integration egentligen? Det har jag själv funderat mycket över. För dels tror jag finns en missförstånd i det här att det skulle vara en ren motsats till segregation. Det var att integration är en del av segregationen. Hade vi inte haft segregation så hade vi inte behövt prata om som någon form av integrationssatsningar, integrationsprojekt och så vidare. Så det här hänger ihop. Men sen är ju också det här att integration låter ju väldigt bra i dokument, i retoriken, i politiken. Men det jag har sett i min forskning och under de här åren jag har varit aktiv är att det är ett problem med integrationen. Därför att när man jobbar aktivt med integration, vad händer då i det här liksom, vad kan man säga, maktdimensionen när de som ska integrera möter de som ska integreras? Det är ju grupper, aktörer, människor som jobbar med integration. Och vilka som gör det gentemot målgruppen som ska integreras. Och sen är det där du nämnde också med integrationsprojekt. Alltså vi har haft en projektkultur de senaste 30 åren som vill väl, men det blir problematiskt därför att projekt pågår 3, kanske 4 år. Det tar 2 år kanske att komma igång ordentligt. Sen börjar liksom funka under det tredje året. Sen det fjärde året så ska man liksom lägga ner det projektet. Det är avslutat. Men människorna står ju kvar. Platsen är ju kvar. Kanske också problemen är kvar.
Mm.
Så att det är där som man måste fundera lite över hur vi ska jobba med det här liksom ambitionen då med någon form av integration. Och framförallt, om vi nu har en integration, vad är de här grupperna, människorna, ska integreras till?
Mm.
Ska de bli som svenskar? Och vad är det då? Mm. Det är också något man tror man måste fundera lite över. Det är komplext och det tycker jag är väldigt spretigt, men det är jäkligt intressant just det här med hur liksom den här integrationspolitiken tas för givet som slags bra, positivt. Och det är det grund och botten också. Men jag tror det finns också en hel befogad kritik kring hur den har bedrivits de senaste 30-40 åren. Och det här att aktörer så att säga åker ut till förorten för att jobba med integration.
Ja, för jag tänkte som sista prata kring, ja, men hur kan man tänka istället? Vad kan man tänka på?
Jag tror att det finns så mycket att säga om det här, så jag vet inte 17 vad jag ska börja eller på att säga. Nej, men jag tror att man dels måste ha lite liksom, dels till att börja med respekt för målgruppen. Man ska inte liksom tala om grupper människor, man ska tala med grupper människor. Det är liksom steg ett. Och inte heller kanske säga att här kommer vi från kommunförvaltningen, här kommer vi tjänstemän, nu är det äntligen er tur, nu ska vi fixa det åt er under 3-4 år. Så ska man inte säga, för det håller inte. Det är naivt att tro det. Utan kanske ligg lite lågt, men gör insatser. Jag brukar säga bland annat, släng in pengar i verksamheten, men kalla det inte för integrationssatsningar. Kalla det för någonting annat eller kalla det för ingenting. Bara att resurserna finns där. För när man sätter etiketten integrationssatsningar så händer det någonting. Både det här som är med vilka mål man har med satsningen, vilka visioner som finns, men också vilka målgrupper som dras in i det här. För det är ingen hemlighet att integration ofta är lika med någon form av invandring. Och det är jätteviktigt att grupper, människor med olika bakgrunder kommer in i samhället. Men integration handlar också så mycket mer än om bara invandring. Det handlar ju som om att grupper, människor kan känna sig som en del i ett samhälle på olika sätt. De som av olika skäl hamnat utanför och liknande. Så att det där tror jag är viktigt att fundera på vad det gör. Och dessutom fundera också på vilka egna föreställningar du har. Eller fördomar.
Ja, men det var kanske det också jag tänkte på. Vad man kan göra som privatperson så att säga. Även om man inte jobbar med det här. Alltså vad kan vi alla göra? Med vårt sätt att tänka. Och när man tar del av nyheter eller vad som helst.
Ja, och just det här sista du säger. Där vi tar del av nyheter. Vi tar del av den här liksom diskussionen, debatten i samhället. Och det är därför jag också menar på att de som är 15-16 år idag, de läser ju på sociala medier, på Twitter, Facebook, andra plattformar, men också ser på nyheter och hör de här liksom bilderna kring segregation, kring förorter, kring att barn och unga skjuter ihjäl varandra i gänguppgörelser och liknande. Det är ju en del av det vi kallar för segregation. Även om man inte kan säga att det här beror på segregation, att de skjuter varandra. Men blundar vi för segregationen, då ser vi ju inte liksom varför det har blivit så här idag i samhället med att allt fler barn och unga dras in i de här verksamheterna, de här kriminella livsstilarna och så vidare. Och det tror jag är viktigt att man också själv får gå till sig själv. Vilka bilder har jag kring det här? Vilka uppfattningar har jag kring det här? Och varifrån kommer de? Och dessutom ibland kanske också vända helt och hållet på liksom problematiken. Hur skulle det kännas om du bodde i en stadsdel? Säg att du bor i en stadsdel där det är välordnat. Hur skulle det kännas om det ändå kommer liksom en polispiké? Och ur den så kliver det två ministrar för att titta på ditt område i en halvtimme. Och sen blåsa iväg igen tillbaka med polispikén. För det är så det har skett de senaste decennierna från både blåa och röda regeringar kring när man ska hantera de här liksom platsproblemen som kopplas till segregation.
Nej, för jag tänkte också det här med att elda på det här med vi och dem på olika sätt. För vi och dem skapas ju i alla möjliga sammanhang, i det stora och det lilla. Det är också något, verkar vara något mänskligt vi har med oss hela tiden. Och jag tänker inte minst på, ja, men från politiskt håll. Att man kan prata om ja, de som arbetar, de som inte arbetar eller de som gör det och inte gör det och sådär. Och alla sådana vi och dem strömningar är ju också något som cementerar det här eller eldar på.
Ja, det gör det verkligen. Och jag menar, de här vi och dem strömningarna, de trivs ju som allra bäst i ett starkt segregerat samhälle. Och det är väl det vi ser idag, sett under ett par år nu, att det är många som driver på det här på olika sätt, och det här är inte bara i Sverige, det här sker i USA, det sker över delar av Europa, det är framförallt kanske vissa politiker driver på det här, vi och dem, och där då medborgarna dras in i det här på olika sätt och påverkas. För vi människor är påverkbara av det vi ser och det vi hör. Det är ju fullt naturligt. Men vad händer med samhället när det blir allt mer liksom skarpa gränser mellan grupper, och där vissa grupper då associeras till liksom vissa problem, vissa samhällsproblem, och som det varit i alla tider, att vissa grupper får skulden för olika företeelser, problem i samhället. Och det är det jag menar på, att när då barn och unga idag i vissa förorter med någon form av kanske icke-svensk bakgrund går runt och tror att det är de som är orsaken till problemen, då blir det jäkligt knepigt. Och vilka självbilder har man då att brottas med? Och hur ser framtidsutsikterna ut? Det är ganska tufft för många där ute idag. Och det här med vi och dem skapar ju en hel del av de här som förutfattade meningarna kring vissa platser. Och jag menar inte att vi ska negligera att på vissa platser finns det problem. Det finns utmaningar. Det gör det verkligen. Och det är jätteviktigt att det här kommer upp. Men vad händer när vi liksom schabloniserar? När vi stigmatiserar? När vi generaliserar kring grupper, platser på ett sätt? Och framförallt tar oss rätten att tycka till, att tro att det är på ett visst sätt i ett område som vi aldrig har besökt. Bara den biten tror jag vi måste gå till oss själva och fundera på, vad fan håller jag på med egentligen? Varför tror jag så här för? Varför tänker jag så här för? Jo, för jag hör ju det här i slags liksom dagligt maskineri, där de här bilderna hela tiden, föreställningarna, kastas mot den på olika sätt. Det är klart att det är svårt att undgå det här, men jag tror också, för att komma till bukt med segregation, det kanske vi aldrig kan göra, men för att komma till bukt med på något sätt, för att sakteliga vända på den här negativa utvecklingen, tror jag i alla fall att vi måste gå till oss själva och gå i clinch lite med hur vi uppfattar saker och ting. För du kan slänga in hur många miljoner som helst i ett område, men det spelar ingen roll så länge övriga samhället går och snackar skit om platsen. Då blir det problematiskt hur vi än gör.
Mm. Bra medskick tycker jag till de som lyssnar. Att försöka liksom gå emot sina egna generaliseringar kanske framför allt. Är det någon pusselbit i boken som inte har pratat om som du vill nämna som avslutning?
När man undervisar om segregation. Därför att den här boken är skriven framförallt då i ett undervisningssyfte för högstadiet och gymnasiet. Och hur man kan använda sig av populärkultur. Film, musik och ja, YouTube-klipp och andra kanaler där ute för att illustrera det här med segregation på ett tydligt sätt. För jag är ganska säker på att många som kommer till mina föreläsningar kommer inte som blanka blad. De har ju sett och hört det här om segregation tidigare. Men kanske inte tänkt på det utifrån ett vetenskapligt eller samhällsvetenskapligt perspektiv, utan har hört den här musiken och sett den här filmerna och så vidare och så vidare. Och se kopplingen här, att det här är frågor som har illustrerats på massa olika sätt i film och musik genom åren på olika sätt. Men att man först, och det är det jag menar på, att det här måste på något sätt levandegöras. Att det här är en fråga som finns och skvalpar hela tiden runt omkring oss på olika sätt. När det gäller just det här med vi och dem, grupper ställs mot varandra, hur problemen skildras och framförallt det här också, både det som sker i Sverige men det som också sker i andra delar av världen. För i den här boken så har jag vissa jämförelser med till exempel USA. Dels hur det ser ut idag i USA, men också hur det var i USA för 150 år sedan med slaveriet och den här liksom väldigt tydliga uppdelningen i USA i en svartvit segregation som har liksom både präglat och plågat det samhället på väldigt tydligt sätt. Men också andra exempel som, ja, jag tar upp Nordirland i boken till exempel, som också är ett väldigt tydligt exempel på en ganska extrem segregation. Men genom att ta upp de här kanske extrema fallen med slaveriet, Nordirland och så vidare, så kanske vi också får perspektiv på hur ser det ut här i Sverige idag. Finns det likheter? Vilka är skillnaderna?
Mm.
Och att det här är inte ett liksom svenskt problem. Det här är inte ett svenskt dilemma. Det här är något som försiggår över hela världen på olika sätt. Och kommer förmodligen alltid att finnas på olika sätt. Men att vi har en kritisk blick kring det här med segregation. Som vi börjar samtalet med, att det finns så mycket associationer. Att det per automatik hör segregation. Och då tänker vissa platser, vissa förorter.
Mm. Om man lyssnar på det här och ställer en fråga till dig, vad hittar man dig enklast?
Enklast är väl att gå in på Södertörns högskola och söka mitt namn, Jonas Lindström. Eller så kan man mejla till mig. Jag har jonas.lindstrom@so.se, alltså södertörnshögskola.se.
Tack för att du var med igen.
Stort tack.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.